Ja, då är jag tillbaka här i studion med Jan Wolfhagen och det är dags för dagens sommargäst. Så välkommen hit.
Tack så mycket Felicia. Trevligt att få vara här.
Ja, kul att du ville komma. Okej, då börjar vi väl med intervjun då.
Okej.
Kan du berätta lite om dig själv?
Ja, det kan jag absolut göra. Jag är lyckligt lottad i livet att få göra det precis som jag önskar egentligen. Jag har alltid haft en dröm att få leva på, alltså göra folk glada och så vidare. Och det gör jag nu sedan 15 år tillbaks. Och det är ju fantastiskt att få leva sin dröm och åka runt i landet och roa folk med trolleri och imitationer har det varit då. Och innan dess så jobbade jag med trycksaker på Falkenbergs tryckeri. Ett fantastiskt intressant jobb. Och innan dess sålde jag fastighet och hus här i Falkenberg och även i Kinna och Laholm. Så det är väl i princip det jag har sysslat med i livet. Och brukar säga att jag är avundsjuk på mig själv för jag gör precis det jag vill. Det är väl underbart.
Ja. Kan du berätta lite om din bakgrund, uppväxt och sånt där?
Ja, alltså det är samma sak där. Förmodligen så har jag valt rätt föräldrar i livet. Det är inte det enklaste att göra det. Men det är en fantastisk, kul uppväxt. Jag kan bara minnas den med glädje, total glädje. Och pappa var ju en hårding naturligtvis. Men han visste ju var skåpet skulle stå. Det fick vi lära oss också, vi fyra pojkar som vi var och är, och det var bara nyttigt att få lära sig ordning och reda. Så att det är bara nyttigt och det har man glädje av i livet, vågar jag påstå. Komma i tid och säga tack så mycket för maten och allt vad det kan vara. Det är bara bra.
Ja, kommer du ifrån Halland från början?
Ja, jag vill säga att jag är född i Falkenberg. Just själva födseln var i Falkenberg av praktiska skäl. Jag ville vara nära mamma, brukar jag säga. Hon var i Falkenberg precis då. Men när jag föddes i Falkenberg. Och av skånska föräldrar. Men det hörs inte på min dialekt så kanske. Jag vet inte vad jag har för dialekt. När man är ute och jobbar så får man ju tänka på sina R bland annat. Det har ju inte vi i Falkenberg. Det tar ju slut med R på något sätt här. Likadant i Skåne. Så att det blir lite R när jag pratar just nu. Men annars, som sagt, jag är född och bor i Falkenberg, denna västkustens pärla.
Ja, när du var liten, vad ville du jobba med då när du såg i framtiden?
Alltså, det jag kan berätta för dig, det var en av de sådana minnen som jag har, som jag sa till mina föräldrar när jag var naiv 12- och 13-åring, så sa jag så här: när jag blir stor så ska jag bli cirkusartist. Och då säger min pappa, som sagt, väldigt auktoritärt. Och han säger exakt så här: någon jävla Tore Skogman ska vi inte ha i vår familj. Och den tycker jag var helt rolig och den har jag med mig. Men det blev så i alla fall. Och det var min dröm. Men sen var det så, som jag sa, pappa var ju och mamma lite bestämda att vi ska nog ha en utbildning först. Och det var nog klokt, eller så att, mycket klokt. Så att det blev ekonomisk utbildning, egentligen utbildad civilekonom med marknadsföring i bakgrunden då. Och det där är, tror jag, är väldigt nyttigt att göra först. Vad du än har för drömmar så är detta här cirkuslivet inte alltid det enklaste. Så att det är bra att ha en bra utbildning i botten och falla tillbaka på.
Ja, vad gick du på gymnasiet då?
Då var det först naturvetenskaplig linje, men det var, då var jag sämst i klassen. Så då fick jag läsa in ekonomisk etta på sommaren istället och så gick jag över till ekonomisk linje. Och då hade jag skärpt mig lite grann och blivit lite duktigare i skolan. Men ekonomi var det jag läste. Och det är ganska bra också att kunna plus och minus. Mm. Och veta att du kan köpa en sak när du har pengar. Har du inga pengar så kan du inte köpa den. Det är en ganska enkel filosofi som jag tycker är rätt så bra.
Ja, när bestämde du dig för vad du ville syssla med?
Alltså, jag tror att livet är så här att många gånger är det tillfälligheter. Men så finns det någonting som heter dröm då. Men jag hade nöjet att få bli fastighetsmäklare. Det var ju fantastiskt kul det också. Och sen efter 12 år så fick jag jobba på Falkenbergs tryckeri, vilket var också helt underbart. Och det är oftast tillfällen att man får en fråga kanske från någon som man känner. Vill du börja jobba här eller sådär? Och då blev det så. Sen så gnaget den här drömmen i kroppen, och så kände man då att när man kom i en viss ålder, detta var väl i mitt fall vid 45-50 års åldern, att nej, nu får jag nog göra någonting annat. Och då körde jag igång med att leva min dröm, så att säga. Så att det är väl så. Det är tillfälligheter som avgör många gånger.
Ja. Du sysslar ju med många olika saker. Till exempel trollkarl. Vad var det som fick dig att börja med det?
Vad som fick mig att börja med det? Det var ganska lustigt. För jag har ju alltid, som jag var, när jag var liten, stått på huvudet och stått på händerna. Och varit cirkusintresserad sedan jag var liten, minns jag. Och tänkte väl inte på trolleri direkt. Men när jag fyllde 14 år så fick jag en sån här trollerilåda av mina föräldrar i födelsedagspresent. Det minns jag fortfarande, och jag har de grejerna kvar. Och jag blev totalt såld av de här grejerna som jag fick. Och sen dess har det följt med mig. Och det bästa med trolleri många gånger, det är att det inte bara är ett trick, utan det handlar om presentationsteknik. Det är otroligt mycket psykologi, det är historia och mycket annat som är mycket lärorikt, skulle jag påstå. Så att alla ungdomar eller äldre som tycker det skulle vara spännande att börja, så sätt igång. Det är alltid möjligt att lära sig något nytt om man vill det. Mycket spännande.
Ja, har något tips till de som vill börja trolla?
Ja, ni får gärna kontakta mig, jag ska hjälpa er. Det är nummer ett. Nummer två är att det finns på biblioteket idag och även i bokhandel mycket fina böcker om trolleri som jag kan rekommendera. Och jag skulle däremot inte rekommendera att ni köpte en sån här lodda, en låda i någon leksaksaffär, för de är oftast, vågar jag säga tyvärr, de är dålig kvalitet, så det är inte de bästa. Det är bättre att köpa en liten bok och lära sig den vägen. För man behöver inte ha så mycket grejer. Det räcker oftast med en kortlek till exempel. Eller mynt, eller vad det kan vara. En boll eller så. Men bara höjta till om ni vill. Jag hjälper er.
Ja. Mm. Skulle du kunna visa ett litet trick nu?
Ja, alltså jag tänkte på det, och det finns säkert något jag kan göra. Jag har gjort det också någon gång i radio. Vi ringde upp någon kille som fick tänka på ett kort och allt det där. Men nu tänkte jag inte på det. Jag glömde av det att ha sagt. Jag bara cyklar snabbt ner hit. Så att i radio är det ganska svårt faktiskt, ja. Vissa trick. Så kan vi passa på den,
ja.
Idag.
Ja, tack ändå. Men... då tar vi väl nästa låt nu då. Volare med The Gypsy Kings.
Så fint.
Den kommer här. Ja, då är vi tillbaka här i studion med dagens sommargäst, som idag är Jan Wolfhagen. Och ja, du har ju berättat lite nu om att vara trollkarl. Så jag tänkte prata lite om något annat som du håller på med. Och det är imitation.
Just det.
Ja, vad var det som fick dig att vilja bli imitatör?
Ja, det vet jag ju precis det. Att det var Bosse Parnevik på sin tid. Bosse Parnevik, den fantastiske imitatören som har mer eller mindre lagt av nu. Men han blev känd på 60-talet. Och så det började egentligen med att jag imiterade honom, kan man säga. Och hans gubbar då, Tage Erlander, var den absolut första gubben jag gjorde. Sen kom ju då Palme och allt vad de heter, Hedlund och Gunnar Sträng och allt de där gamla goa gubbarna. Sen så började jag imitera också lärare på gymnasiet och rektor Järleman hette han på sin tid. Och då kom jag ihåg när jag kom in som rektor Järleman, då skrattade man i bänkarna, så att det var ju en otrolig känsla för att göra det. Men det var som sagt Bosse Parnevik, så jag jobbar som han, och många av er minns säkert Parnevik med sina snabba byten på scen med lösnäsor och peruker, och blev totalt lik den han imiterade. Så att det är mitt mål också då, att kombinera röst och utseende så gott som möjligt.
Ja, när började du med imitationen då?
Ja, det var ju, jag såg honom alltså ganska tidigt då, på 60-talet också då. Så att... jag för mig att det var 67, någonting sånt där, 1967. Och då var det som sagt Tage Erlander på sin tid, statsminister då, och sen så följde jag Parnevik väldigt noga och såg hur han gjorde, hur han sminkade sig och förändrade hans ansikte då. Och så gjorde jag likadant och det fungerat ganska bra. Man ska tydligen ha ett ganska ointetsägande ansikte. Man får inte ha för stor näsa eller för stor haka, utan det ska vara lite sådär halvnormalt. Då kan man ju liksom sätta på en lösnäsa och så vidare.
Ja.
Så att, då funkar det.
Okej. Du har ju bland annat imiterat kungen också.
Kungen, ja.
Kan du berätta lite om det?
Ja, det är rätt roligt, för redan som barn, alltså innan jag visste ens vad imitation var, så sa många att när jag spelade fotboll i Falkenbergs FF, målvakt faktiskt, så sa många att jag var lik kungen. Kronprinsen på den tiden sa man då, du är lik kronprinsen. Och sen så har vi tappat håret i samma takt, kungen och jag, så att, och så samma färg på håret också, så att kungen har blivit... Eller att jag sagt, jag har blivit lik kungen med, genom alla år på något sätt. Jag behöver inte så mycket smink och det är lite pormada i håret och glasögon och så uniform, så blir det ganska bra. Och ja, så att han, det är mitt varumärke och han vet om att jag finns. Es Majestätkonungen vet om att jag finns. Jag skickar upp allt som jag håller på med. Boken har jag fått som jag skrev och visitkort och allt vad det är. Så han vet om jag finns. Och jag får tackbrev, det är rätt kul, så jag har lite kontakt med hovet, det känns bra.
Ja, så de tycker att det är positivt?
Absolut, jag har träffat en adjutant också i Stockholm när jag höll ett tal. Jag visste inte att han var där, adjutanten, men han kom fram efteråt och sa att det här tycker kungen är kul, sa han. Så att, det var liksom en välsignelse från hovet, kan man säga.
Ja, vad roligt.
Ja, vad kul.
Har du någon favoritperson att imitera?
Alltså, man kan säga så här, jag tar ju de som... stick ut väldigt mycket och de måste vara väldigt kända. Det är ju nummer ett naturligtvis, att alla vet vem det är. Och kungen vet ju alla vem det är. Mr. Bean är ju en sån där gammal gubbe jag hållit på med i många år. Och alla på jordens alla, eller på jordens alla hörn, eller i jordens alla hörn, vet vem Mr. Bean är. Det är ganska fantastiskt. Jag jobbar ibland med internationell publik också och man vet vem han är. Vi har en gubbe som jag håller på med nu, det är Björn Ranelid som jag håller på att träna in här. Jag är inte färdig än, men jag träffade honom för bara ett par veckor sedan. En fantastisk människa, helt underbar person. Och den håller jag på med. Sen har vi ju Magnus Ernstam och vad heter de andra gubbar, Sverker Olofsson och allt de heter, Gardell, De Leva och så vidare. Så att, det måste ju vara personer med stark karaktär så att säga. Mm.
Ja, du sa att du jobbade mycket internationellt. Får du resa mycket då?
Jag får resa mycket. Och det är rätt, alltså mycket och mycket, allting är relativt. Men jag har haft nöjet att varit i Kroatien, Italien, USA, Norge, Danmark, Finland och Tyskland och allt vad det kan vara. Sådana här med företag då, åka med dem och jobba med dem ett par veckor. Nu sticker jag till Kiel med något företag ganska snart. Så att det blir lite så, och då får man köra på engelska många gånger och då får man ju ta gubbar som är kända internationellt. Bill Clinton till exempel, och kungen fungerar, Mr. Bean fungerar alltid. Så att spännande, kul.
Ja, det låter jätteroligt. Mm. Om du ska testa en ny karaktär att imitera, vem övar du inför då?
Ja, det som jag sa, det är Björn Ranelid just nu då, och jag håller också på med Bengt Fritjofsson, han vinprovaren, som är också en sån här fantastisk figur. Så vad jag letar efter, det är att hitta personer. Bosse Bildoktor är en annan person som också är så där, sticker ut ur tv-rutan på något sätt. Och det måste de göra för att man ska kunna göra en imitation. Och jag har testat på exempelvis heter han Fredrik Reinfeldt, vår statsminister. Men om jag gör honom så kan det lika väl bli Mark Levin Good till exempel, för jag får liksom inte ihop det där, va? Så att han har för lite saker egentligen i huvudet, som han har inget hår och bruna ögon, det har inte jag, så att han blir lite svårare att imitera.
Ja. Jag läste på din hemsida att det tar cirka 15-20 sekunder att byta karaktär.
Ja.
Hur många byten gör du under ett normalt event?
Ja, alltså det är där en sanning med modifikation. Men det ska inte ta så mycket längre tid, utan det ska vara... Jag bygger upp gubbarna på det sättet att jag börjar med en gubbe typ... vi kan ta Magnus Härstam, som inte kräver något annat mer än en lösnäsa och peruk och glasögon. Och det tar inte mer än 15 sekunder att sätta på sig det. Bryter snabbt till Sverker Olofsson och så vidare. Och sen så lägger man på smink och allt vad det kan vara efterhand. Och till sist kan det vara Mr. Bean. Så man hinner med kanske, jag trollar och imiterar. Så på en halvtimme hinner man med kanske en 5-6 gubbar. Det är ju så. Plus trolleri då.
Ja. Brukar du göra imitationerna ensam eller har du någon kollega med dig?
Jag har jobbat ihop med en kille som heter Anders Mortensson, som är en fantastisk kamrat och imitatör som jobbar mest med röster. Så vi kompletterar varandra ganska bra. Vi har jobbat med krogshow någon gång nere i Ronneby och någon annan show tillsammans och även uppträtt ihop på olika företagsevent och så. Så att, men det tillhör ovanligheterna i sig, annars jobbar jag helt och hållet ensam. Jag sköter mig själv och det är bara min fru som bestämmer vad jag ska göra ungefär. Det är rätt skönt.
Ja, så du föredrar att vara ensam?
Vad sa du?
Så du föredrar att vara ensam?
Jag föredrar faktiskt att vara ensam och fördelen med det är att ja, man ska ju tycka om att vara ensam och köra bil 5-6 000 mil om året. Det ska man tycka om, att titta och vissla för sig själv i bilen. Men det innebär också att jag kan styra varenda grej själv och vara helt oberoende av andra. Och det är väldigt bra. Jag slipper tänka på andra på det sättet. Att om någon skulle vara sjuk eller vad som helst, så jag kör ut ändå. Inga problem.
Ja. Okej, jag tänkte spela lite musik nu. Här kommer Robert Wells med Born to Boogie.
Robert Wells.
Ja, det där var då Robert Wells med Born to Boogie. Och vi är tillbaka här i studion med dagens sommargäst, Jan Wolfhagen. Och ja, skulle du kunna visa någon imitation?
Ja, varför inte ta mitt varumärke, den fantastiske Ers Majestät, konungen av Sverige. Han säger så här. Det är självfallet en stor glädje att få närvara i Radio Wake Up i denna underbara del av Sverige, den välkända staden Falkenberg. Stockholm och Falkenberg har väldigt mycket gemensamt. De båda städerna ligger till exempel lika långt ifrån varann. Kan också berätta, kära lyssnare, att jag fick en bula i pannan, ett stort sår faktiskt i pannan. Och det berodde på att jag tappade tron på mig själv. Ja, den sista poängen fick jag faktiskt av en granne.
Ja.
Tappade tron på sig själv. Som kom in och sa att det här ska du säga. Det var han, Olle Nordahl. Grannen. En rolig prick. Så att jag får lite repliker ibland.
Ja, en väldigt bra imitation.
Ja, tack så mycket.
Är det någon annan imitatör som du tar inspiration ifrån?
Ja, alltså absolut. Det finns ganska många imitatörer idag. Men vi är inte jättemånga. Det finns kanske ett tiotal. Och det är ju bekvämt. Och sen finns det kanske bara ett par, tre stycken som gör kungen. Och det gör ju livet ännu bekvämare. Och sen är det kanske fler som jobbar med röster än jobbar med utseende och röst. Så det gör att jag är inte jättekonkurrensutsatt ur den bemärkelsen. Om man vill ha kungen och Mr. Bean, så är det inte många som gör, vad jag vet, Mr. Bean i alla fall, till exempel. Så att det gäller att hitta sina unika grejer. Andra, det är klart att andra inspirerar mig. Jag lyssnar på dem och tjuvlyssnar på dem. Och Jörgen Mörnbäck till exempel är också en fantastisk rolig kille som jag också känner. Han har ju en förmåga att snabbt byta rösterna, så jag blir svettig bara av hur han hinner med det. Dessutom är en otrolig musiker, pianist som... alltså han kan spela vilken typ av musik som helst och imitera andra pianister. Så att han är outstanding på det, den gode Mörnbäck. och en underbar kille dessutom.
Okej. Vad är det viktigaste när du uppträder på något event?
Ja, det viktigaste för mig, det där är ganska intressant, väldigt bra fråga, Felicia, därför att hur får man kontakt med publik? Och det där är väldigt spännande och intressant. Och i början på karriären så börjar man fundera på varför fungerar det idag och varför fungerar det inte igår och vad är det som händer? Och det där kan jag påverka själv ganska mycket. Och det handlar framförallt om ens eget beteende och att lyssna in publiken och veta vem sitter i publiken. Det är en väldigt bra fråga att ställa sig. Vem ska jag uppträda för? Så att man vet ungefär, är det tekniker eller är det skattemyndigheten eller är det Friskus och Svettis eller är det ett företag, ett tillverkningsföretag eller försäljningsföretag eller vad det kan vara. Det ger mig ganska mycket information om företagets personal och hur de kommer att reagera. Men framförallt så, om du går in på scenen och ser väldigt glad ut och höjer ögonbrynen och ser lycklig och stolt ut, så smittar det på publiken så småningom och du kan sända goda signaler. Så att, det är nog det viktigaste för att säga. Det har ingen betydelse vad du gör egentligen på scen, utan det är frågan om hur du gör det. Det vill säga få kontakten där. Och sen ska man vara snäll, vänlig, inte svära. Man ska inte vara fräck på scen. I alla fall inte jag klarar inte det. Och jag vet att företag är lite rädda för fräckheter på scen. För man ska ju vara rädd om deras varumärke också, så att säga. Det är jätteviktigt.
Ja, vad är det roligaste eventet du uppträtt på? Om du kan nämna någonting.
Alltså, ja, det där är också, det är en svår fråga. Men jag kan säga det så här, vilket event det än är så gäller det att vara 100% laddad och förberedd, självklart. Sen finns det event som är mer kul än andra, men vilket skulle jag välja då? En kul grej var att jag hade nöjet att inviga Öresundsbron till exempel en dag före kungen. Jag hann före honom. Och det var för ett byggföretag som hade byggt det här. Bland annat delar av bron då. Och det var ett väldigt kul evenemang. Då jobbade jag ihop med en kille som heter Neumann. Mikael Neumann som gjorde drottning Margrethe av Danmark. Och jag gjorde kungen. Och så åkte vi limousin på bron där och invigde. Det var fantastiskt kul med blåsorkester och sådana saker. Så att, det kan jag komma ihåg som ett väldigt kul minne.
Ja, när du umgås privat händer det ofta att folk frågar om du vill uppträda?
Ja, det gör det. Och det är jag bara tacksam och glad för. Därför att då får jag ju träna. Och ibland kan man träna in nya saker. Så att, och det har jag gjort också utan folk har frågat. För jag vill testa olika saker. Så jag kanske blir en sån där pajas i sammanhanget som folk blir trötta på. Det må vara hänt. Kan säkert vara så. Men för mig har det blivit och varit en fantastisk möjlighet att testa saker, testa skämt, testa trick, testa gubba och få en rutin på det, så att säga. En jätteviktig bit, så det gör jag gärna.
Har något roligt minne, något speciellt som har hänt på någonting som du har på något event eller så?
Ja, alltså det händer många. Jo, precis när du ställer frågan så kommer jag tänka på en kille som det var en man, han var pensionär och jag skojade om något. Han var på scenen och jag skojade med honom och vi skrattade ihop. Det är en viktig bit också att man skrattar tillsammans. Men jag skojade med någonting om tänder just då, om tänder. Och då säger han så här, jag kan också vara rolig, säger han. Och så tar han ut sin lösgom i överkäken. Och publiken skrattar så de vek sig. Och så säger han, jag kan vara ännu roligare, sa han. Och så tog han ut tänderna ur underkäken. Så där stod han med sina tänder i näven. Ja, det var ett fantastiskt roligt moment som jag kom ihåg precis nu när du ställde frågan. Så att, visst, det hände mycket tokiga grejer. Han stal showen där. Men det kan man kosta på sig.
Ja, om man vänder lite på frågan då, har du något pinsamt minne?
Ja, det har jag också. Och det var en krogshow nere i Åhus, Skåne, som vi körde en 10-12 gånger. Och som avslutningsnummer i finalen så Oh, det hade jag mardrömmar om hur länge som helst. Det var en final där Mr. Bean var inne och skulle dansa med en dam ur publiken. Mm. Och jag råkade få upp en dam som var otroligt korpulent, kan man säga. Ja, det, man kan säga det är sånt som man får bära två gånger över tröskeln om man ska gifta sig. Förlåt. Men hon var så stor så att Mr. Bean skulle dra upp henne på scen, vilket han inte lyckades med, eller jag lyckades med, för att hon halkade på scenen. Oj. Och skar upp hela sitt ben, alltså skenben hette det, som sitter längst ner, och blodet bara sprutade rätt över scenen som en stor stråle, och jag mådde så dåligt. Så personalen såg detta, som väl var. Publiken upptäckte inte så mycket, men hon blev snabbt omhändertagen, in på sjukhus naturligtvis direkt. Jag fortsatte numret som ingenting hade hänt, men det var en sån här mardrömsliknande sak som jag faktiskt drömde om i ett par veckor efteråt. Skicka blommor till henne naturligtvis, och hon fick gratis biljetter till ett annat år och allt vad det var. Men det är sånt där man aldrig glömmer och helst inte vill uppleva, men shit happens, som man sa.
Ja. Det låter inte så kul, men vi går väl vidare med lite musik nu då. Mm. Nu kommer Katie Melua med The Closest Thing to Crazy. Ja, det där var då The Closest Thing to Crazy med Katie Melua. Och vi är tillbaka här i studion med Jan Wolfhagen. Och tänkte fortsätta intervjun då. Anders sa där ute att jag skulle fråga dig om Vinbergs golfklubb.
Ja. Det var jättekul grej. Det var angående konungen, för då gjorde Vinbergs golfklubb en annons där de gjorde så här. Vi hade en bild på kungen, det vill säga det var jag, så stod det så här: bli medlem i, gör som konungen, stod det. Gör som konungen, bli medlem i Vinbergs golfklubb. Och den gick i Metro. Och sen fick hovet nys på den, skicka ett brev till golfklubben och säga att man får inte använda kungens bild i marknadsföring. Men det var ju inte kungen, utan det var jag. Och därifrån blev det en fantastisk mediedriv. Och det var min kollega Magnus Wernersson på den tiden då, som skickade nyheten till Radio Halland, som ringde upp hovet och berättade att de hade blivit lurade och så vidare. Sen gick det i hade Expressen, Kvällsposten, Aftonbladet hemma. Och det blev, jag var uppbjuden till Stockholm och gjorde helt... Ja, det var... uppslaget på Expressen när jag gick omkring som kungen i Stockholm, och det var ett jädra här och Norge, Danmark, Finland hakade på denna nyhet, så det var, snacka om marknadsföring. Detta är ett antal år sedan, men det lever jag på fortfarande, så det är bara att tacka hovet för denna passning. Ja, som blir bra.
Det var ju bra. Ja. Okej, jag tänkte prata lite om din bok nu.
Ja.
Du har ju släppt en bok nu. Kan du berätta lite om den?
Ja, det var ett fantastiskt... Jag började för ett år sedan drygt att skriva denna boken som heter Lyft dig och andra och få som du vill. Och vad det handlar om är att vi har så väldigt mycket verktyg, och vad vi vet om dem så kan vi påverka oss själva väldigt mycket till att må väldigt bra. Vi kan också påverka oss till att må dåligt, men det är ett dumt val om vi nu vet att det finns verktyg till att må bra. Vi har till exempel ett helt apotek i huvudet och i kroppen som vi kan framkalla goda ämnen i, som gör att vi mår bättre. Mår vi bra själva kan vi få andra människor att må bra, att prestera mer, njuta av livet, och vi kan också påverka dessa människor att bli... Vi har lättare för att få kontakt, och vi har lättare för att sälja till folk om vi själva har koll på oss själva. Och vi kan alltså styra deras beteende, till och med vi kan påverka deras beslut. Och det har jag egentligen hållit på med via trolleri då, och sett att det är ju samma sak i kommunikation, att jag kan ju styra mitt eget beteende och andra människors beteende och få ett önskat resultat. Nummer ett är viktigt att komma ihåg, att det måste vara ett ärligt uppsåt. Det måste vara kärlek, det måste vara love på gång här. Tycka om sig själv, älska andra människor. Då är det ganska bra förutsättning för att lyckas. Så boken ger massor med verktyg. Det är ett 70-tal verktyg till hur du påverkar dig själv, påverkar andra. Det handlar om kemin i kroppen och kroppsspråk och så vidare.
Ja. Har du funderat på att skriva det här länge?
Ja, faktiskt. Jag brukar säga så här, jag jobbar när andra sover. Jag håller föredrag. Det är en bra inledning på ett föredrag. Nej, jag ser till att folk är vakna i bänkarna. Jag håller föredrag och då har jag hållit på med det också i 12-15 år. Och varje gång, eller i alla fall ofta, så får jag frågan, har du någonting nedskrivet vi skulle kunna köpa eller handla utav det? Och det har jag aldrig haft, men det har jag nu. Så de här föredragen jag har hållit är ju liksom grunden för boken, kan man då säga. Så att det har legat och grott i skallen ganska länge, så att nu finns den, som väl är.
Ja, finns det någon annan författare som du beundrar?
Ja, alltså jag läser många böcker. Jag läser egentligen bara facklitteratur och jag läser mycket om hjärnan, beteenden, som jag hörde Felicia prata om innan här, du och jag i pausen, om hur människor är skapta och så vidare. Så jag, det är mycket, mycket facklitteratur och det finns massor med olika författare där. Det jag kan nämna just nu som jag håller på att plöja igenom, det är Daniel Kahneman. En Nobelpristagare 2004 tror jag det var. Han fick Nobelpris i ekonomi och han är psykolog och hans forskning ligger till grund för väldigt mycket av beteenden, hur vi kan påverka oss själva och så vidare. Och han pratar mycket, väldigt mycket om vår hjärna och hur den primitiva delen styr oss så totalt. Så att den håller jag på att plöja igenom just nu. Fantastiskt intressant.
Ja, det låter spännande.
Ja, det är det.
Hur lång tid tog det från det att du fick idén om att skriva boken tills att du släppte den?
Ja, när man satt vid skrivmaskinen så var det i alla fall, eller skrivmaskinen finns ju inte längre, men datorn, så var det i alla fall juli, tror jag väl, förra året då, och sen var den färdig i april i år. Så att, men det är fantastiskt att göra detta. Man vaknar ibland på morgonen klockan 4:30, 5:00, känner sig utvilad och totalt fokus på boken. Hoppar upp vid datorn, skriver ett par timmar, äter frukost och så skriver man. Det är helt underbart. Så det var en ganska intensiv period, men trevlig, nyttig, rolig. Mm.
Ja, läser du? Okej, den har jag redan frågat. Men har du några tips till folk som vill skriva egna böcker?
Ja, vad ska jag säga? Gör det du känner framförallt och just do it. Sen så finns det naturligtvis struktur för hur man ska göra. Och jag är inte säker på att jag har gjort rätt. Men det finns ju hjälp att få det. Och det har jag fått av en expert på detta området. Sen om det är rätt eller fel, det får andra avgöra. Men jag känner så här att vill man göra det så ska man absolut göra det. Och naturligtvis är det bra att fundera på syfte och målsättning och vem som är mottagare, så att säga. Så att, men ring mig gärna om ni vill ha tips så kan jag berätta hur jag har tänkt.
Ja, jag tycker vi fortsätter med lite mer musik nu.
Ja.
Nu kommer Bertil Skog med Visemän.
The one and only Bertil Skog, ja. Mm.
Ja, det där var då Bertil Skog med Visemän. Mm. Och vi är tillbaka här med dagens sommargäst, Jan Wolfhagen. Och ja, tänkte fortsätta med frågorna då.
Mm.
Vilken är din bästa egenskap?
Ja, du, vilken... alltså, det har jag nog funderat på. Och när du ställer frågan så blir jag lite paff i för sig. Men bästa egenskapen... Jag tror att jag ser möjligheter. Eller rättare sagt, jag är övertygad om att jag tror att det är så. Ser möjligheter i livet och har fått lära mig att allting är möjligt egentligen. Allting är möjligt. Det är så här att vi har ju en ganska kort stund på jorden och trampa omkring här. Så det gäller ju att se till att ha kul i livet. Och det sa jag ganska tidigt, kom jag ihåg. Och jag tror att det har följt mig att ha så roligt i livet som möjligt. Tjäna så mycket pengar som möjligt och jobba så lite som möjligt. Det gäller bara att få ihop det där på slutet. Men alltså ha kul, det är väl det livet går ut på. Det har vi nog glömt lite grann. Alltså, jag jobbar på det varje dag, varje sekund.
Ja.
Livet är kul.
Har du någon dålig egenskap då?
Det har jag säkert många. Min fru Maj-Lis brukar säga det, att jag lyssnar sällan på henne vad hon säger, och det kan nog vara så. Det är en annan grej kanske, att jag har lite bråttom kanske ibland, och det där är väl lite hastig och så, och det kan vara en fördel, kan också vara en nackdel. För mig så gäller det att hinna med så mycket som möjligt i livet, så jag ser det som en fördel, men ibland har jag lite brått, kan vara så, absolut.
Men, ja. Vad lyssnar du på för slags musik?
Jag är egentligen allätare, och när du nu frågar mig så fick jag ju nöjet här att säga vissa musikförslag här, som Bertil Skog, och vi ska snart höra på Laila Band som är Falkenberg, och fantastiska musiker och människor. Bertil Skog är ju ett unikum, hans nya skiva är ju helt fantastisk. Robert Wells, gärna klassisk musik. Ja, Robert, vad heter han? Gypsy King, som vi hörde också. En blandning, allt, det kan vara från rap till klassisk musik. Det är som ett smörgåsbord, tycker jag, musik. Lyssnar man bara på klassisk så blir man ju mätt på det. Och lyssnar man bara på rap så blir man ju mätt på det också. Så att jag vill gärna ha smörgåsbord.
Mm. Ja, har några andra intressen än det som du jobbar med? Och...
Jaha, ja, absolut. Det är samma sak där. Det gäller att hinna göra så mycket kul grejer som möjligt. Jag spelar musik, gitarr naturligtvis, och piano. Jag har bestämt mig för att lära mig ordentligt, så det håller jag på med. Golf när det blir tillfälle. Just nu har det varit dåligt med det. Ja, lägga golv, tapsera, måla. Det tillhör ju sådana hussysslor som man måste göra. Och det ska jag säkert, hitta på nya grejer. Jag tänker mig lära mig typ yoga mer noggrant, och jag har testat det, och vad heter det, qigong och sådana saker. Det är nyttigt för kroppen. Det finns ju mycket som helst som är spännande som man kan lära sig. Framförallt naturligtvis fru och barn och barnbarn. Det är väl det största intresset.
Mm. Ja, det låter trevligt. Hur spenderar du midsommar?
Midsommar var bara lugnt med familjen. Inget konstigt alls. Det är oftast det bästa. Lugnt och fint, och dans kring granen, höll jag på att säga. Midsommarstången blev det. Och uppehållsväder är ju fantastiskt. Just den timman. Sen så är det bara lite jordgubbar och du vet andra. Sill och potatis och en och annan dryck.
Ja. Om du får beskriva sommar i tre ord, vad är det då?
Sommar är familj, avkoppling och glädje.
Ja. Om du fick bjuda in vem som helst till grillen, vem hade det då varit?
Vem som helst till grillen? Åh, vad häftigt. Då skulle jag nog bjuda hem Robert Wells. Tyckte jag skulle vara gött att höra honom spela så där privat. Jag skulle bjuda hem Björn Ranelid, som är en fantastisk djup kille, underbar god gubbe. Och det finns många. Kungen naturligtvis skulle jag säga till. Du är mycket välkommen. Jag ska ta, faktiskt ringa honom, ser man svara. Skulle vara käckt om han kom.
Ja. Har du någon favoritsommarlåt?
Favoritsommarlåt?
Mm.
Ja, det finns bara en. Idas sommarvisa.
Ja.
Kommer fram direkt. För mig är det bara sommar. Ja, sommar absolut. Idas sommarvisa.
Mm. Ja, håller med. Mm. Vilken är din favoritglass?
Glass?
Mm.
Du, jag har slutat äta så lite. Jag äter så lite sötsaker som möjligt. För det har jag också lärt mig i livet. Att det socker är livsfarligt för kroppen. Det har jag med i boken också. Så ska man må bra ska man minska sockerbehovet radikalt. Så jag kan inte säga att jag har någon favoritglass. Jag äter ju godis, men mycket, mycket, mycket sparsamt. Förr kunde jag räka i mig, men nu är det väldigt, väldigt lite. Så det gör jag absolut inte. Då tar jag hellre en kryddsill.
Ja. Har du någon semester i sommar?
Absolut. Jag har ju ett bra jobb. Jag är ju lite sådär halvpanscho, tycker jag. Lågkonjunktur kan man säga. Det har varit i min bransch lite så ett tag, men det är okej. Okay. Det är liksom inga problem jag har att göra ändå. Jobbar lite till och från i sommar. Sommaren är den bästa perioden för mig, för då har jag minst att göra egentligen. Företagen stänger ju sin verksamhet, kan man säga. Så jag ska upp till Göteborg på lördag. Jag ska till Skåne nästa vecka och lite annat fram och tillbaka. Men sen juli ganska mycket ledigt. Ja. Kör igång i augusti igen.
Ja.
Krogshow ska jag faktiskt i Kalmar till vintern, så det är kul. Det laddar jag för fullt nu.
Ja. Det låter kul. Ja. Kan du berätta lite om framtida projekt?
Ja, det är precis det som jag håller på med. I Kalmar blir det november-december. Ska vi köra en krogshow. Och det är en ganska stor grej med producenter och dansare och koreografer och hej och hå. Så vi ska börja här i sommar nu och planera det för fullt. Kommer att bli av i alla fall, det vet vi. Det är klart. Och det är en stor grej. Sen har jag alltid projekt på gång. Och om inte annat så ska man hitta på nya gubbar inför den här krogshowen då. Det gäller att träna in dem. Och när jag har att göra, jag är jättelycklig och glad. Så att det är väl framförallt det som är huvudmålet just nu. Den krogshowen där.
Ja, jag har inga mer frågor, men du kanske vill hälsa någonting till de som lyssnar?
Ja, jag vill absolut göra det. Önska er en fantastisk sommar. Kör försiktigt och var framförallt nummer ett, rädd om dig själv. Njut av livet. Det finns så mycket som man kan ha glädje och kul av. En kopp kaffe till exempel. Bara en sån sak. Sköt om er, ha det gött och så var framförallt rädd också om dina närmaste. Ha det gött.
Ja, tack för att du ville komma hit.
Det är jag som tackar, Felicia. Det var jättetrevligt att träffa dig.
Ja, här kommer The Lila Band med Dance With Me.